Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Klimakteriepodden är sponsrad av Femarell. Nu pratas det ju mycket om klimakteriet och många nya kosttillskott har gjort entré som lovar allt från hormonell balans till symptomlindring. Och det kan vara svårt att välja vilket kosttillskott man ska satsa på. Har du tydliga tecken på östrogenbrist som vallningar, sömntrassel, torra slemhinnor och ledbesvär så fundera på Femarell om du vill gå den beprövade vägen. Femarell har med sin speciella och välforskade ingrediens DT56A hjälpt kvinnor i över 20 år att må bättre under klimakteriet. Och Femarell finns på apotek och hälsokostbutiker. Tack! Hej, välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Jag måste bara få börja med ett viktigt meddelande. Det kan vara så att du inte har hört det senaste avsnittet 217 med Sofia Antonsson. Låt inte avsnittets rubrik Känslig mage IBS avskräcka som att det inte rör dig. För jag kan lova att alla, precis alla människor kan lära sig en hel del. Kanske skulle avsnittet ha hetat att man är vad man äter, eller som man tuggar får man lida, eller kanske magen, livets spegel. Ja, om du kommer på en bättre rubrik så hör av dig till mig så ändrar vi så att fler känner att det kan röra dem. För det finns mycket, mycket intressant kunskap. Mig kommer du i kontakt med genom info@klimakteriepodden.se eller på Instagram och Facebook där vi helt enkelt heter Klimakteriepodden. Slut på meddelandet. För nu så kör vi på med ett nytt spännande avsnitt som innehåller en hel del reflektioner om huruvida klimakteriet förtjänar uppmärksamhet genom problematisering, eller om det kan vara så att vi borde hylla övergångsfasen och se den med lite mer nyfikenhet och intresse. Spännande tankar som Ulrika Norberg bjuder på. Vi ska också få lära oss mer om djupavslappning, yoga nidra och vad är det, hur gör man och vad kan man få ut av det. Så välkommen att lyssna när Maria Otterstad möter Ulrika Norberg.
Hej, jag heter Maria Otterstad och jag intervjuar idag Ulrika Norberg. Jag är totalt starstruck på denna vackra, goda dame. Och jag är så glad att ha med dig i Klimakteriepodden ännu en gång.
Tack så mycket.
Det är tredje gången du är med.
Jag tror det. Ja. Jag tror det har blivit några gånger nu.
Ja, så spännande. Senast var nummer 158 och nu är vi ju gått över 200, så det... Mm. Nu var det dags igen för dig.
Ja, tack för att jag får vara här.
Ja, fint. När jag försökte ta reda på saker om dig så fann jag hur mycket som helst. Alltså du har skrivit över 15 böcker. Du är journalist. Du har studerat drama, anatomi. Du är akademiker. Du har en yogaskola som heter Yoga for Life. Om jag skulle introducera dig skulle det ta hela det här programmet. Så därför tänkte jag fråga dig. Hur introducerar du dig själv idag?
Jag tror att jag skulle nog kanske säga att jag är en nyfiken nomad. Jag är rätt nyfiken på livet och alltid varit. Och jag tror det är liksom alla de där olika epiteten på mig. Visst, det kanske egentligen bara är ett tecken på att jag inte begränsar mig själv och mitt utforskande så mycket, utan jag känner hela tiden liksom att det är spännande att få utveckla saker och ting och utveckla mig själv och genom olika studier och genom olika situationer och processer och projekt. Ja, så får vi se vad framtiden har. Jag håller fortfarande på att fundera på vad jag ska bli när jag blir stor. Men det känns också väldigt skönt att jag ändå gjort klart många saker. Och för mig handlar det om liksom olika kapitel i boken om mig själv på något sätt. Och kan jag vara en inspiration till människor att inte begränsa sig själv och sitt utforskande, så är jag gärna det. För att om man tittar på en riktigt bra bok så har den kanske fler kapitel än ett. Det var en gång the end, ungefär. Utan det finns ju olika liksom delar i en människas liv som kan få ta upp lite mer plats. Så ja, det finns ju så många olika sätt att studera livet på. Så att jag menar, för mig har jag också förstått tack vare allting jag höll på med att man kan också studera livet inifrån. Liksom ifrån från sin egen plattform, utifrån sina egna känslor och förstå liksom att om man vill förstå verkligheten om sig själv så kan man inte bara läsa böcker och du kan inte bara ta akademiska poäng, utan du måste också någonstans få leva och göra klavertramp och hamna i diket och klättra upp på en topp och dyka djupt ner och simma åt höger och simma åt vänster. Och det är det som gör att man bygger en större trygghet i sig själv och i att vara sig själv. Och för att man får syn på men, vem man är mera.
Men hur finner man det? Hur finner man det i sig själv i det här vardagliga livet av som man kan hamna i, att det är samma sak varje dag och att man inte, att den där livsgnistan kanske försvinner. Det är som, man hör ju så många som bara går i det här ekorrhjulet och kanske inte är nyfikna på nästa steg. Och hur får man det till sig?
Ja, jag tror att en stor anledning till att många har höga stresspåslag som gör att man liksom på något sätt ramlar av sin livsvagn på något sätt och så lägger man där och bara, men hallå, vart tog jag vägen och vad är jag? Vänta nu här, jag känner att allting bara håller på att springa förbi mig eller jag är på en annan plats än vad jag verkligen känner att jag borde vara. Har nog att göra med bristen på reflektion, skulle jag säga 100%. Att man lever sitt liv mera liksom utifrån en datorprocessor än med utgångspunkt på sitt eget nervsystem. Så att ju mer man lär sig om hur nervsystemet funkar och hur hjärnan funkar och sin biologi funkar, så förstår man sig att okej, om jag vill ha snabb utveckling på saker och ting så måste jag tillgodose mina biologiska behov. Det innebär alltså att titta på sömn, titta på det här med rytmen i sin vardag. Till exempel att har jag suttit länge och tänkt på saker och ting, har jag jobbat väldigt mycket med en viss sak, så måste jag också ha en återhämtningsperiod som innebär inte kanske att bara ligga och kolla på Netflix eller bara köra restorative eller bara meditera, utan snarare tänka att livet måste liksom på något sätt ha en motsatsrytm. Alltså att bjuda in kanske en period lite mera nolltid, ha tråkigt, låta saker och ting få bromsas så att systemen i kroppen hinner fatt. Och jag tror att det är där som vi många gånger brister, att förstå att vänta nu här, jag är gjord av kött och blod, av en mängd olika synapser som ska på något sätt, ett samarbete inom mig själv som måste till för att jag ska kunna kräva en massa saker av min kropp och min själ och mitt sinne. För jag ser ju liksom hur många av oss i den här världen är kunskapsknarkare. Jag ser ju liksom när jag går runt Årstaviken där jag bor. Alla går ju med hörlurar och det är små AirPods liksom och lyssnar på saker och ting. Ungefär som att ah, men nu ska jag springa, då kan jag samtidigt lyssna på den där podcasten. Eller jag kan lyssna på den där rapporten eller ta det där samtalet eller så. Visst, ibland funkar det jättebra, men vad är det vi lämnar utanför? Jo, kontakten med vår kropp och få syn på sig. Vänta nu, vad är mina behov här egentligen? Och hur tillgodoser jag kroppens behov? För att det är ju en rätt så stor skillnad mellan vad är liksom mina fundamentala kroppsliga behov av äta, sova och se till liksom att systemen fungerar optimalt. och behoven som man kanske har som individ. Eller som vissa menar ju på att män och kvinnor har olika behov. Jag tror att det är en väldigt snäv debatt. Vi förstår idag att när hjärnan stärks, det är nolltider. Det är alltså när vi inte gör saker och ting. För att det är de, för då funkar hjärnan som en tvättsvamp. För det du redan har stoppat in i tvättsvampen är ju redan där. Mm. Och när du vrider ur den en liten stund och får ur vätskan, det som hela tiden håller den aktiv. När den sen sväller till sig, då drar den ju till sig allt det den inte kan och inte vet. Det innebär ju alltså att helt plötsligt får du nya frågor. Blir så här, vänta nu här. För då, när du tänker en sån tanke så här. Men vänta här. Stämmer det här verkligen? Eller kan det vara så att? När det händer, det är ju då hjärnan blunk, börjar jobba i ett större liksom område. Och det är då vi utvecklas. Och vi utvecklas också som människor. Kroppen kräver mer syre. Vilket gör att helt plötsligt så blir du mer kroppsmedveten. Du lär dig, aha, vänta nu här, jag är ju hungrig nu faktiskt. Du lär dig att få liksom bra signaler. Mm. För att när vi har så hög stress hela tiden så stänger du av alla de här superbraiga signalerna. För kroppen är svinintelligent. Den talar om för dig precis att nu är du hungrig, nu är du trött, nu ska du gå och kissa, nu behöver du vara ledsen, nu behöver du vara arg. Liksom att du genom de här känslorna och kroppsimpulserna som vi på något sätt lär oss om våran egen superkrafter. Om vi bara identifierar oss med så här, jaha, oj, jag kanske skulle se ut som hon eller göra som han eller åka dit eller ha den här taken på bucketlisten. När vi har gjort allt det, den what? Bara, gud vad jag känner mig tom. Jag känner mig helt liksom vilse och vem är jag och jag vet inte vad och alla andra gör.
Har vi det för bra?
Jag tror att vi har hamnat i liksom en konsumtionsfrenesi. Vi tror att livet handlar om att konsumera det istället för att leva det.
Mm. Och vi ska komma in på en yogaform som heter Yoga Nidra som också är den yogiska sömnen lite senare. Men innan så måste jag bara höra med dig. När man läser allting du har gjort så undrade jag så här, gud, hur gammal är hon egentligen? Och jag var tvungen att googla liksom för att kolla upp och att du är född i Eskilstuna och att, nu kommer jag inte riktigt ihåg när du var född, men jag tror att du var född 73. Mm. Hur gammal är man då?
Blir man 47?
47?
Ja.
Ja, det är inte så långt
fyllt. Eller vänta nu, 48 är väl kanske precis fyllt.
Jag
tror jag fyller
jag blir
precis 43. 48.
Ja. Men det är inte så långt ifrån.
Relativt ointresserad av ålder faktiskt.
Ja, men du närmar dig ändå 50. Mm. Hur, för det första så har jag lust att fråga, vad känner du för åldrandet?
Jag har inga problem med det faktiskt.
Nej, du känner
tycker
ingen...
Det är svinroligt.
Ja.
Och det som är roligt är att jag pratade med en forskare och han forskade på ålderdom. Och då frågade jag honom om det här. Och hans teori var detta, att när vi är någonstans mellan... Ja, i ringen mot rätt mellan 23 och 26 så ändras ju hela förutsättningarna för våran kropp. Kroppen slutar producera i nya celler i sån stark takt och helt plötsligt så dras det ner och börjar förbereda oss för döden istället. Så att kroppen börjar förbereda sig för att dö.
Det lät ju upplyftande.
Ja, det låter lite. men det säger rätt så mycket.
Mm.
För det innebär ju liksom att det är en inbromsning som sker. Det är inte så här mobiliserande längre, utan det liksom stannar av lite och innebär ju att okej, nu är det dags att omsätta det här. Och det finns också vissa människor som säger att redan där börjar klimakteriet.
Mm.
Så att det ställs
om. Liksom.
Ja, det är superintressant.
Ja, men liksom. och så nu kommer andra frågan om åldrandet som jag tänker över. Om, när man är 48,
ja.
vad ligger man då i sin egen, eller du, man är ju helt olika i sin egen klimakteriefas eller förklimakterie eller inte överhuvudtaget.
Mm.
Vad ligger du om jag får fråga?
Ja, jag är nog i... Alltså jag har ingen mens längre.
Nej.
Den är borta. Och det gråter jag inte.
Nej
men jag vet inte varför. Jag känner så här snarare att jag liksom bara...
Då?
Den försvann för ungefär ett år sedan. Helt.
Och någon slags förvarning kände du? Någonting med sömnen eller någonting av de här klassiska...
Ja men alltså visst. Det är klart att det har varit lite sånt. Men jag har aldrig känt av sömn.
Nej.
Nej.
Så du inte har något,
men jag har inga sömnproblem, jag har aldrig haft det heller liksom.
Och du känner inte att du hade någonting heller, för nu är du
väldigt... Svettningar har jag haft. Ja. Jag har haft liksom lite så här hjärndimma eller sån bit. Men för mig har det mest hänt så när jag har känt såna här saker, så har jag tänkt så här, okej, nu känner jag det här. Då kan jag alltid bromsa in lite mer eller öka min återhämtning. Och då har det försvunnit liksom. Så att jag jobbar liksom med de här olika sakerna. Så för mig är det ingen jättestor skillnad av att vara i klimakteriet eller att vara i innan. Utan det var mer så här, okej, nu säger kroppen någonting till mig. Hur kan jag hjälpa den? Mm. På något sätt. Jag lyssnar. Jag hör vad du säger. Okej, det är liksom lite så här koncentrations... Och jag känner mig lågmäld och energilös. Och, ja, men det innebär ju att min kropp egentligen säger... Jag behöver vila, jag behöver ta lite respit för att ta hand om det här som jag just nu måste hantera. Så tolkar jag det. Och då är jag bara så här, okej, då får jag bara liksom titta ut över min vecka. Vad kan jag boka om? Och här måste jag in med mer återhämtning. Jag måste ut mer i naturen. Måste öka min sömnbehov kanske en halvtimme mer. Ja, då har det löst sig. Så att det,
men tänk hur du... kan sitta och säga det och det låter så enkelt. Det låter enkelt. Och hur många som har så svårt med det och lyssna på sig själva.
Men det har ju att göra med att man tror att lösningen är utanför en själv. Alltså, jag vet inte, jag tycker det är fantastiskt att vi ökar och höjer ribban för det här med klimakteriet och att vi vet mer. Men någonstans är det bara så här, come on people. Det här är naturligt. Mm. Det här händer alla kvinnor. Och att om vi snarare, att det som är high science här, det är ju att lära sig att lyssna på sin kropp. Och att ställa, det här är ju ingenting som att kroppen vill inte, det är något ont. Det vill inte ta dig ifrån din sömn, den vill inte ta dig ifrån dina projekt och din dator och tiden och sexualiteten och slemhinnan och allting sånt där. Utan jag välkomnar det här, tänker jag så här, ja, det här är en ny fas i mitt liv. Och hur kan jag istället liksom arbeta i min vardag för att hjälpa min kropp att hantera den här omställningen? För det är en hysterisk omställning liksom, som ska igenom. Och att tack gode gud att allt det här inte händer på ett år. Utan att vi kanske får 10 år som en klimakteriefas är. Så att det är ju egentligen inte... Och sen så visar ju också massor forskning idag att du får ökade besvär om du har högre stress i din vardag. Vilket också säger mig någonting. Att ska du då börja liksom inte slå ner på takten någonstans? Eller omorganisera?
Tror du att det räcker att man är 45 plus när man inser det? Eller tror du att man måste börja tänka tidigare?
Nej, men jag tror att det är nog bra där runt 40. Att börja liksom tänka
reflektera
så här.
Reflektera över, ja, att...
Och verkligen börja liksom jobba med stress management. Där kommer man jättelångt skulle jag vilja säga. Just det här med att man försöker att titta på, okej, om jag jobbar 8 timmar om dagen, att man liksom börjar jobba lite grann med energiekonomi, liksom, att man ser till att man infogar mer återhämtning. Och det är ju egentligen någonting som att det skulle ju alla göra, även om du är 10. Nej, men det jag tycker om med den här nya uppvaknandet av att liksom man, det gör ju att man snarare liksom slår ett slag för att vi har någonting som är klimakteriet.
Mm.
Tycker jag är ju fantastiskt egentligen.
Ja, jag är
och
ju
man vänder på det istället och tänker så här, vad skulle hända om vi firar det istället? Att bara, wow, vad coolt. Jag har kunnat över så lång tid i mitt liv, ända sedan jag började menstruera, kunna ge liv till någon annan. Och nu kan jag få ge liv till mig själv igen. Mm. Vad häftigt, jag får en ny barndom egentligen. Så har jag valt att se det.
Mm.
Och fint. På grund av hur vi lever våra liv så använder vi våra system mycket mer på ett annat sätt idag än vad vi gjorde på medeltiden. Då jobbar vi kanske mer fysiskt. Så vi dog ju mycket tidigare på grund av att det var dålig luft till exempel. Vi hade enormt karga levnadsförhållanden. Mm. Idag har vi ju inte det. Och då måste man också tänka så här, jaha, mitt klimakterie eller då min övergångsålder, oavsett om jag är kvinna eller man, kommer ju innebära en tröskel till en ny framtid. Och vi vet ju forskningen idag att vi blir bara äldre. Så att det är mycket möjligt att både du och jag här siktar på en 120 år. Om man börjar leka med den tanken i huvudet, det är så att okej, om jag är 48 idag och jag ska bli 120 bast, det är rätt lång tid.
Mm-hmm.
Ja, men då vill jag vara nyfiken på så här, hur kan jag hålla mig rätt så gångbar? För att det är liksom det som är så spännande med liksom att fortsätta träna, fortsätta och mobilisera styrka i sin kropp. Det finns allt fog för det. För att liksom, varför ska vi lägga av när vi är 65?
Mm.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men om vi ska ge någonting till kvinnor där ute, en slags vila som jag vet att vi har pratat om i Klimakteriepodden tidigare, men aldrig gått in i det på djupet. Yoga nidra, den yogiska sömnen.
Mm.
Kan du berätta lite mer vad det är?
Ja, det man märker är ju det är att vi, oavsett om vi är klimakterieåldern eller övergångsåldern, eller om vi är bara en vanlig människa som inte är övergångsåldern, det är ju att vi har stort behov av återhämtning, av på något sätt liksom aktiv återhämtning, inte när vi sitter och tittar på TV, utan snarare på något sätt att träna tillbaka resiliensen eller motståndskraften i vårt nervsystem, eftersom att våra livsstil tröttar ut det så mycket, vilket gör att vårt sympatiska nervsystem går på högvarv, och då blir det att vårt parasympatiska nervsystem blir liksom på något sätt undersatt. Så att det här med all typ av aktiv återhämtning och aktiv vila och paus är ju någonting som vi kanske i västvärlden inte riktigt har förstått syftet över. Förrän nu, när vi befinner oss i sån situation, liksom av just det jag beskrivit, att vi blir friskare, vi lever längre, vi får mer tid att reflektera över våran tid och vilka vi är och hela den biten, vilket skapar en ängslighet. Liksom. Och då ser vi också att vår egen stress och olika tillkortakommanden. Så att det här med yoga nidra är ju egentligen djup avslappning. Det är en meditationsteknik för det första som har rätt så många år på nacken. Som är, kan man säga, som en regisserad djup avspänning och djup avslappning. Med syfte av att ta oss till ett tillstånd som heter hypnagoga stadiet. Och det här hypnagoga stadiet kallas liksom för the flow state, eller det handlar om liksom att dvala, kan man säga. Och idag, i kombination med att också att man idag hjärnforskningen har sett att kan du komma till hypnagoga stadiet, så kan hjärnan, det är bara där hjärnan läker sig själv. Att på något sätt att du berättigar dig själv, du kommer till ett sinnestillstånd där hjärnan inte behöver bearbeta alla intryck som du ger den.
Man säger ju att man är i dvala, men sover jag i yoga nidran eller är jag liksom vaken?
Det har ju att göra med olika hjärnvågor att göra. Så till exempel att man har ju börjat titta på det här med liksom vart exakt händer yoga nidran, och det behöver man inte oroa sig så mycket över, utan det är snarare de här olika att befinna sig mellan alfa och delta och gamma. Mm. Det är de här tre hjärnvågorna där någonstans liksom sker den här läkningen, eller om man säger så, resiliensen i hjärnan. Men man kan inte liksom säga så här, okej, det bara händer i alfa eller bara händer i delta. Okay. För det är liksom olika saker som händer, olika processer. Och det där är man lite tvista om idag. För man har inte riktigt kartlagt hela hjärnan än. Och vad som händer i olika sinnestillstånd. Det man vet dock, det är att när du hamnar i en djup avslappning där du inte känner tyngdlag så mycket. Om du kan lura liksom hjärnan att tro att den är tyngdlös. Det är då du hamnar i det hypnagoga stadiet. Det innebär alltså att du kan ju guida någon till att känna sig avspänd. Till exempel att du lägger upp kuddar under kroppen så du stöttar upp lederna. För det är ju lederna som informerar hjärnan angående trycket genom så olika baroreceptorer och signaler liksom till hjärnan. Så att okej, nu är det så mycket tryck på handleden. Och då skickas det ut liksom från hjärnan ett sätt att okej, nu måste du hålla upp handen. Då måste de musklerna aktiveras. Mm. Men när du tar bort den informationen. Då blir det ju inte så att hjärnan måste hantera den informationen. Och då skickar den ut andra impulser istället. Att okej, kroppen är viktlös. Då skickar man ju ut andra former av hormoner också. Som serotonin och det kan vara oxytocin i olika lägen. Och det är de här hormonutsöndringarna som är intressanta beroende på var du är i hjärnvågorna. Som man nu håller på liksom försöker kartlägga. Så att som en glad vanlig människa så kan man bara liksom vara säker på att om jag når en djup avspänning och en djup avslappning. Där jag liksom på något sätt inte hamnar så mycket i tänkandet utan mera blir så här: oj, vad var jag? Mm. Då vet man att det har gjort gott. Mm. I yoga nidra vill man ligga ner på grund av att då får du liksom att tyngdlagen belastar dig mer lika över alla områden på hela kroppen. Så fort du sätter dig upp så blir det ju en annan sak och då måste du sitta så pass med perfekt hållning för att liksom tyngdlagen ska gå jämnt över varje kota hela vägen ner. Mm. Men ligger du ner på ett skönt sätt och är väldigt liksom avlastad, då är det en högre uppsida på det. Då händer det här mycket lättare. Precis som när du flyter liksom i Döda havet, om du skulle flyta där eller... Så att man försöker liksom att framkalla den här responsen. Och då har man förstått liksom att är du i plant läge, reclining position som det heter liksom i shavasana då. Mm. Så att man kan säga att shavasana i yoga, det är ju en dödmansvila eller liket eller vad man nu vill kalla det för likställningen. Den mritasana i shavasana, det finns olika namn för samma sak. Är ju ett sätt i slutet av en yogaklass att faktiskt framkalla det här.
Och det är det mest magiska shavasana. Se.
Ja, precis. Och det blir ju magiskt när du har gjort många positioner innan. Och att försökt att gå in i kroppen och stimulera syresättningen på olika sätt. Och sen får du den här avspänningen. För det är ju där på något sätt allting fastställs och sätts.
Är det liksom att man bokar en timme på yoga nidra? Eller gör man det hemma? Eller...
Nej men gud, idag finns det ju på Spotify till exempel. Mm. Så finns det ju att du har vägledd. Till exempel det finns ju den amerikanska läkaren och psykiatriken Richard Miller som blev nyfiken på det här för många år sedan. Och det var i en tid i hans liv när han jobbade med amerikanska krigsveteraner från Korea och Vietnam. Och märkte av att bara psykoterapi inte gjorde så himla mycket skillnad. Utan han tänkte så här, jag måste ju in någonstans och bearbeta de här känslominnena. Och på något sätt ställa om det. Så det första som han intresserade sig för, det var något som heter klinisk hypnos. Och då började man liksom forska på det. Och det fick en enorm impact. Till exempel att du går ner rätt så långt ner i en avslappning. Och talar om för kroppen. Att krisläget är en andra. För att kroppens respons är hela tiden inne på det här känslominnet av det här fruktansvärda som hände där och då för kanske 5-10 år sedan. Och kroppen kan inte liksom på något sätt avmobilisera det minnet. Och det ligger liksom inne i limbiska systemet. Att det är det som gör då att man kan hamna i narkoman, alltså drogmissbruk eller att du missbrukar på olika sätt för att liksom döva de här känslorna. Och då såg man ju det i forskningen att det hade en enorm ska man säga, transformation. Att fler och fler blev av med sina missbruk när det här minnet blev bearbetat. Men inte via tankar, utan snarare av kroppen själv i ett läge. Alltså att på något sätt i en viss svängning. Mm. Så att liksom, man sa nästan till kroppen att du är okej, du är här nu. Och då ställde kroppen om. Så då kunde man se det i tester. Att kortisol slutade bara utsöndra som jättemycket. Och det blev en annan hormonbalans. Så det har att göra med liksom hjärnvågor att göra, och medvetande. Att vi vet mer om det idag. Så att när du är i en yoga nidra till exempel, så kan du göra en yoga nidra grundat på olika behov. Så att det finns ju liksom yoga nidra som är mer kliniska, där du har faktiskt en psykiatriker som vet exakt vad den gör.
Mm.
Men bara sådana saker som en djupavslappning, så kan det också vara en nidra. Nidra betyder ju sömn. Det är alltså att du försöker att hjälpa kroppen att sova. Så att den ska tro att den är liksom i sömn. För att då vaknar ju undermedvetna. Och det undermedvetna börjar bearbeta data. Och det är ju någonting som att så länge du går runt i livet och bara stoppar in hur mycket mer data som helst och aldrig sover och aldrig vilar, då kan man aldrig någonsin bearbeta det här. Och ironin i det, det blir ett moment 22, att allt det här som du inte har bearbetat, det är det som blir rekylen och bestämmer allting som du gör i din vardag. Hur du reagerar, vilka substanser du hela tiden tar, de här vanemönsterna som man hela tiden säger, liksom, som yogatraditionen många gånger säger, att vi har något som heter samskaras. Alltså att vi har liksom hela tiden, och beteendevetenskapen som säger att du har beteendemönster. Vi har andningsmönster, vi har stressmönster, vi har liksom tankemönster. Att de här mönstren är ju mönster. Det innebär ju inte att man inte kan ändra dem. Men ibland så går det inte att ändra ett mönster i en annan genre. Till exempel att om jag går in, eftersom jag är filmvetare också, så drar jag ett filmexempel.
Mm.
Om jag gör en actionfilm, och sen helt plötsligt i mitten av filmen drar jag in en så här romantisk komedifilter, blir jättekonstigt. Då försvinner ju trovärdigheten för hela den filmen. Utan du måste hålla dig i genren. Så ska jag kunna förstå en actionhjälte, då måste jag ju förstå actionhjältens hela paradox. Alltså orsaken till att han gör allt det här, eller hon, som han gör. Och då blir det en sjukt bra actionfilm. Alltså det som är positivt med en yoga nidra, det är ju att du kan gå in på Spotify, du kan ta 20 minuters yoga nidra, du kan sätta på den i dina hörlurar, du kan ligga och göra det i sängen så att du gör en yoga nidra för bättre insomning. För det är ju också som en betingningsprocess, att ju mer du lär ditt nervsystem att det inte är världskrig innan du går och lägger dig, desto större sannolikhet är det att du får mycket bättre sömn.
Och då är det också viktigt att kanske langa ut telefonen.
Ja, men det gör man ju naturligt då. Mm. Så att det är också så att man kan börja lära en betingning. Det är ungefär som att många människor förstår att så här, vill jag bli bra på någonting, då måste jag ju träna det. Så att det är en träning. Det behövs inte gå så länge, utan man kan göra det liksom 3 dagar i veckan och testa det under 3 månader till exempel. Och sen gör man en liten utvärdering. Har det blivit några positiva fördelar av det här? Ja, men då kanske jag kan göra 4 dagar i veckan.
Men den är bara, yoga nidra är normalt bara 20 minuter, det är inte en lång
sekvens. Det finns olika format. Mm. Man har första formatet är 12 minuter och det är egentligen bara för att börja jobba på till exempel att yoga nidra kan också ha en andra fördel än sömn till exempel. Det kan vara att du lär muskulatur att slappna av. Så att den här första 12 minuterna, det är vad man kallar för en kroppsskanning. Och den kan man lära sig att göra själv utan att bli vägledd. Det är inte så svårt. Utan det står till exempel i många bra böcker, eller jag guidar den till exempel på en online streamingtjänst som heter Yogobi. Liksom bara de här första 12 minuterna, och har man gjort det 7-8 gånger så kan man göra det själv. Liksom, mm. Så kan okay, nu tänker jag på höger fot, och liksom en kroppsskanning.
Mm.
Och den brukar ta 10-12 minuter. Och hela den första delen kan göra en stor skillnad till bättre syresättning i muskler, större avspänning. Alltså du lär dig att stresshantera här och få ner stresshormon och få upp endorfiner. Bättre matsmältning och bättre minne och allting sånt där. Och sen så har du formatet 20 minuter. då är det liksom kroppsskanning och sen så har du också att du jobbar med polarities, liksom att du till exempel tänker, nu är kroppen varm, kroppen kall, kroppen tung, kroppen lätt, du räknar baklänges, så liknar lite grann hypnos.
Mm.
Men det har egentligen bara för att rucka tag i medvetandet och sen får den här djup avslappningsresponsen efteråt. Och det har en man som heter Herbert Benson som var professor på Harvard. Det var han som liksom på något sätt slog fast den här relaxation response. Alltså att vad behöver man göra för att få den här responsen? Och det är just det där med att liksom dra tankarna åt olika polariteter för att finta hjärnan. Att bara ändra om. Att okej, det var inte världskrig. Jaha, nej, okej, det är bara nu här. Jaha, du är viktlös. Okej, då ökar vi lite syresättning.
Men det är ingen quick fix heller. För att, kanske för att det kan ju vara jättesvårt att bara lägga sig ner och vila.
Mm. Då brukar jag rekommendera att om man har som ambition att kanske börja med det 2 gånger i veckan. Så ta en 5 minuters promenad innan. Det är jättebra tips. Liksom att bara
friska upp sig lite.
Jogga ut med hunden när man har en sån. Kvällskisset. Mm. Och sen så kan eller så om man gör så här, ta en dusch eller ta ett bad. Eller göra någonting liksom för att varva ner. Ta en kopp te. Läs en bok en liten stund. Och sen så sätter man på de här yoganidan i 20 minuter.
Kan man göra det mitt på dagen?
Absolut.
Typ, för jag tänker att så här, vid 3 ibland kan man ju bara känna att alltså, om jag inte får...
Men det är som folk upp på dagis. Ja. Det är perfekt.
Alltså, precis. Absolut. Innan man... du vet, man vill ta en kaffekopp men man vet att samtidigt att om jag tar den här kaffekoppen, det är inte bra. Och bara lägga sig ner då och göra en 15 minuter, 20 minuter. Att man kan få mer energi.
Absolut.
Kommer jag kunna sova bättre på kvällen då också?
Ja. Det finns stor chans att man kan göra det. Men det finns ju också det här med att man kan ju börja liksom planera lite grann när man gör en yoganidra. Jag skulle rekommendera att göra det på kvällen först. Mm. Liksom, när det rent liksom är naturligt att man börjar varva ner för att hjälpa till det här nocturnal state. Att du liksom hjälper till i en liksom nedvarvning för att liksom bygga sömnen. För får du till sömnen, det är vad jag skulle rekommendera prio 1. För att det kommer att generera så många positiva spin-off-effekter liksom i vardagen. Mm. Att du kommer bli starkare när du tränar och du kommer få bättre fokusering. Så att det finns ju en vinst med det.
Ja.
Och tror jag vi tjänar på att vara lite mer barmhärtiga mot oss själva. Och bara tänka så här, ja men jag är människa. Inte ta det som ursäkt, ja men man är bara människa. Utan liksom lite grann så här, ja man får slarva ibland.
Mm.
Om du ska bli 120 bast. Herregud, varenda dag kan inte handla om att stå på scen. Varenda dag kan inte handla om att vi måste ha en good hair day. Liksom, come on people. Liksom, njut och lev. Och välkomna dikeskörningar. Och titta istället på så här, okej, jag bjuder in 3 dagar i veckan yoga nidra. Börja där. Smaka på den. Precis som du smakar på ett härligt vin ibland. Vad är det för smaker här? Vad händer? Reflektera. Utvecklas med det. Bjud in mer återhämtning. Gör återhämtning till din egen. Gör det till din egen rätt. Att tillåta sig lite powerpauser. Lite nolltid under dagen. Så man planerar in lite dödtid i sitt schema. Det är jättebra. Där man liksom hinner processa saker och ting. Och reflektera över saker och ting. Och det som jag tycker så mycket om med zen-buddhismen som jag började med i hela min andliga resa, så blev jag intresserad av zen-meditation. Och där har man ju i den en te-ceremoni med sig själv varje dag. Liksom att man tar 20 minuters te-paus. Liksom. Och man pratar inte, man läser inte, man tittar inte på någonting utan man häller upp det här teet. Låter det få svalna liksom, tills man kan dricka det. Och så dricker man det och känner aromerna. Och 20 minuter ungefär. Och det är liksom otroligt effektfullt att bara ta den här lilla teceremonin med sig själv.
Man kanske kan göra det som en yoganidra.
Exakt vad jag menar.
Och bara sätta sig, inte ha någonting runt omkring sig. Bara ta sin lilla tekopp.
Exakt. Det är liksom en underbar liten återhämtningsritual som man kan stoppa in i sin vardag. Så att, nej, det är jag och min kopp te. inga sociala medier, ingenting, inte ens läsa böcker, ingenting, utan liksom man kan sitta där och kanske titta ut genom fönstret eller betrakta sin lilla katt eller vad man nu har hemma, eller sin lilla hund, eller ja, lite som balsam för själen, ge sig själv att det är träning, det är träningstid, för att du stärker dina mentala muskler, du stärker dina själsliga muskler när du gör det här. Så att vissa människor tror jag skulle bli hjälpta av att bara få liksom, nej, det är träningstid. Teceremoni, träningstid. Yoga nidra, träningstid. Ha det... tråkigt, träningstid. Ja.
Det tycker jag vi avslutar med. Som en jättefin tanke. Att det behöver inte bara vara att lägga sig ner. Och, utan att man faktiskt kan ta en, bara sitta och titta på sin kopp te. Och njuta av smaken. Man kan prova yoga nidra med dig på Yogobi och 30 dagar gratis om man har Ulrika med C som kod. Mm. Och där har du 3 yoga nidra. Mm. Om man vill pröva på att vara lite nyfiken på det här. Och jag som har gjort det här och är ganska ny med det. Alltså man behöver lite tid, så inte få totalt spelet om det inte går första gången eller det händer ingenting, utan låt det ta lite tid.
Utforska.
Ja, smaka på det.
Mm. Och som sagt, det finns ju många, som håller på med yoga nidra. Du har ju till exempel Rod Stryker, Richard Miller, om man nu vill höra engelska. Det finns på Spotify också. Mm. Det finns på Headspace, appen Headspace finns det också. Appen Inside Timer, där finns det också liksom guidade yoga nidror. Och jag vet ju att min kollega Johanna Hector har också yoga nidra. Så att en mängd utforska.
Ja. Mm. Och vi kommer lägga till en länk där vi har Ulrika som gör en yoga nidra, där hon guidar en yoga nidra. Och den är cirka 15 minuter lång, så man kan ju börja med den och se vad som händer. Men du, tusen tack för idag, Ulrika.
Tack snälla för att jag fick komma.
Ja, jag är jätteglad att ha dig med och hoppas att se dig snart igen.
Kanske den här teceremonin kan vara starten till något. Jag känner igen det här med att jag också alltid lyssnar på något när jag är ute. Som att jag måste få flera saker gjorda på en gång istället för att vara mer i kroppen och låta sinnet vila från andra intrycken, omgivningen. Och njuta av det faktum att kroppen faktiskt fungerar och rör sig. Vi fick en hel del som vi kan välja att ta till oss av här. Och Ulrika har tidigare varit gäst i avsnitt 158-163. Hjärtligt tack, Ulrika, för att du ville komma tillbaka, och till dig, Maria, såklart, för att du hittade nya spännande vinklingar på den livsnödvändiga avkopplingen och återhämtningen. Några intressanta länkar hittar du på klimakteriepodden.se. I nästa avsnitt så kommer du få höra mig i en kunskapsspäckad intervju med gynekolog Sara Neidet, som bland annat berättar om svaret på en hel del frågor som hon upplever som väldigt vanliga hos sina patienter och vad som omgärdas med mest missförstånd. Dessutom, vad har vi att vänta efter menopaus? Och så ska vi prata om sexlust och vad testosteron till skott kan tillföra. Så ska vi ta upp ett par spännande återkommande lyssnarfrågor som bland annat handlar om sterilisering och IVF-behandling. Så ja, det blir jättespännande. Häng med! Tack för nu och välkommen snart igen. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.